Ja, som ni ser här så har Europaforum börjat idag. Och det är ju en stor sak här i Hässleholms kommun. Och eftersom det, de flesta föredrag och diskussioner är här i salen, så är det ju viktigt att även fullmäktige får möjlighet att lyssna på lite information om EU idag. Och vi har möjligheten att lyssna här på Katarina Areskog, som jag hälsar välkommen hit, som ska informera om EUs lite aktuella saker om EU och framtiden. Varsågod, stick fram här. Det går bra? Mm. Ja, vi kan gå ner.
Ja. Tack så väldigt mycket för att jag får den här chansen att prata lite EU också med er. Och framförallt tack till Hässleholms kommun för att ni är så enastående vidsynta och framsynta att ni arrangerar Europaforum Hässleholm. Det har varit jättebra diskussioner under dagen idag och det kommer ju att fortsätta också i 3 dagar till. Och vi har haft många diskussioner och framförallt kanske mitt viktigaste budskap när jag pratar lokalt i olika kommuner ute i Sverige, det är ju att EU-politik är ju inte något abstrakt eller flummigt som beslutas i Bryssel, utan det är ju verkligen i högsta grad något som får inverkan på lokal nivå. Någonting som påverkar oss alla. Det handlar ju om regler för vattenkvalitet eller luftkvalitet, så konkret som avgasrening för våra bilar, offentlig upphandling, farliga ämnen som vi har i våra barns leksaker som vi förhoppningsvis tillsammans med den expertis som vi kan pola i EU-länderna upptäcka och kan förbjuda. Det handlar om mycket konkreta saker som vi har sett den här sommaren, om att vi ibland behöver kapacitet att klara av skogsbränder med de rekordvärme som nu verkar bli allt mer vanlig. Jag pratar med landshövdingen som var ansvarig för de här insatserna, som sa att vi hade förmodligen inte haft något kårböle idag om vi inte hade fått de italienska och franska planens hjälp med vattenbombning. Men det handlar ju också om direktstöd till bönder eller om villkoren för handel eller för den inre marknaden, för det lokala näringslivet. Så att EU-politiken är ju också i högsta grad lokal politik. Men den är inte utan utmaningar och de tänkte jag också beröra lite grann. Utmaningar både för Sverige och för EU. Men innan jag gör det så ska jag i alla fall påminna, för det är så lätt som vi konstaterade innan idag att man prata bara om problemen, och det är på något sätt en överlevnadsinstinkt att man gör det, för det är ju problemen man behöver lösa och det som går bra behöver man inte prata lika mycket om. Men det är ändå viktigt när att man balanserar, att man pratar om problemen men man kommer också ihåg vad det är vi har uppnått. Så några positiva ingångar till EU-samarbetet först och främst, och sen kan vi prata lite grann om utmaningarna som vi också måste ta i. Och först vill jag ändå, även om vi i Sverige kanske inte känner oss på samma sätt som söderut i Europa, ta upp EU som ett fredsprojekt. Och det är så lätt att förpassa det här till historien och känna att det berör inte oss, och det här var ju länge sedan. Men det är faktiskt inte så väldigt länge sedan. Och det är ett fantastiskt åstadkommande att vi har haft 70 år av fred. Det är inte så många år sedan vi hade ett andra världskrig med de europeiska länderna som ledde detta världsomfattande krig som fortfarande faktiskt är det dödligaste kriget i mänsklighetens historia, med fler civila döda, inkluderande massdöd civila, med strategiska bombningar. Man räknar mellan 50 till 85 miljoner döda. Och då är det ganska fantastiskt. Det var ju Frankrike och Tyskland, Frankrike och Storbritannien på ena sidan, som förklarade krig mot Tyskland när Hitler invaderade Polen. Och de här ärkefienderna, Frankrike och Tyskland, som inte kunde låta bli att starta krig med varandra. De hade också startat första världskriget och de hade haft ett eget fransk-tyskt krig på 1870-talet. Då är det ganska fantastiskt att just de här två länderna, de är de som är de starkaste partnerna idag i EU-samarbetet. Vi ser Merkel och Macron gå armkrok och alla tänker, vad har de nu konspirerat för någonting, hur de ska gå vidare i EU-samarbetet. Så nära har de blivit och de var de här ärkefienderna, och tyska och fransmän hatade varandra. Så EU är inte perfekt, men vad vi har lyckats med är i alla fall att vi inte slår ihjäl varandra på slagfälten längre. Och det känns som ett ganska fantastiskt resultat som ändå krävs att vi påminner oss om. Jaha, vad rör det här Sverige då? Vi har inte varit i krig på väldigt länge. Jo, men tack vare EU-projektet så skapades ju den här inre marknaden som vi i Sverige har dragit fantastiskt stor fördel av. 50% av vår BNP kommer från handel. Vi är ett litet, extremt handelsberoende land. 50% av BNP från handel. 70% av den här handeln kommer från EU:s inre marknad. Så man kan utan att överdriva säga att svenska jobb och svensk välfärd är helt beroende av EUs inre marknad. Och det är naturligtvis för våra småföretag extremt viktigt att det inte är 27 olika regler i 27 olika medlemsländer de måste hålla på att anpassa sina produkter efter. Utan det är ett regelverk för världens största inre marknad med 500 miljoner konsumenter. Ni kan tänka vad varje litet företag sparar i kostnad att slippa ha en hel marknadsavdelning som bara håller reda på vad de olika länderna kräver. Fantastiskt viktigt för Sverige. Inre marknaden är som sagt världens största ekonomiska område, världens största handelspartner. Men EU är också faktiskt världens största biståndsgivare. Och det tänker vi kanske inte heller på. Men det här är viktigt också för det ger ett inflytande och en möjlighet att också signalera de värderingar som vi har i EU. För i det här biståndet så ställer vi ju krav på att korruption måste motarbetas. Det ska inte vara något barnarbete. Det ska vara hållbar handel och så vidare. Så också ett sätt att få, det finns andra krafter i världen som inte ställer de här kraven. Men ett sätt för EU att göra det. Vi är också ledande på klimatområdet. Det var EU som Isabella Lövin har påpekat drev Parisavtalet i hamn. Och efter denna sommar så känner vi att klimatfrågan blir allt angelägnare. Aha, det här låter ju väldigt bra också, men vi läser ju mest i tidningarna om allt som inte går bra inom EU och hur man inte kommer överens. Så då tänkte jag också prata lite grann kort om detta. Och vi hade ju Cecilia Malmström förmånen att lyssna på henne i morse och det är extremt spännande för jag brukar säga att hon är kanske EUs viktigaste person just nu och hon är faktiskt svensk. Om vi tänker på vad ett globalt handelskrig skulle kunna leda till för världsekonomin. Och hon var ju iväg då i slutet av juli. Ni vet i början av sommaren så annonserade Trump att han skulle införa tullar på stål och aluminium. Men det var ju bara början och sen svarade Europa med att säga då svarar vi. Och då ville han gå vidare med biltullar. Han förde också ökade tullarna mot Kina. Men i slutet av juli så åkte Cecilia iväg då och har nu åstadkommit en form av, som hon kallade, vapenvila. Man har inlett samtal igen och man har kommit överens om att inga fler tullar höjs så länge de här samtalen pågår. Och sen är det naturligtvis svårt att säga vad detta kommer att leda, men det är i alla fall ett första gott tecken. Men man kan ju återigen här dra slutsatsen att utan EU skulle Sverige stå sig ganska slätt. Det är ju tillsammans, inte som ensamt land, men i en förening då med 27 andra medlemsländer som vi har tyngden att också Trump tar emot oss överhuvudtaget och lyssnar på oss. Så där ger EU återigen en styrka. Samtidigt är det lite ironiskt som vi också kunde konstatera att vi undrar ibland om Trump har insett vad han gjorde när han började med sina protektionistiska utspel. För han gav ju också samtidigt en gåva till EU. Alla de länder som nu som USA säger att man inte vill sluta handelsavtal med, de knackar nu på EUs dörr. Så Cecilia har ju förutom då att hålla reda på Trump, så måste hon sluta avtal med ett 20-tal andra olika partner som säger att ja, men USA vill inte handla med oss, men nu vill vi handla med er istället. Japan, det här avtalet som man har slutit med Japan är exempel på det. Och det är faktiskt världens största handelsavtal. En tredjedel av den globala BNP är ju Japan. Och det låg i träda hur länge som helst. Japanerna var inte speciellt intresserade av att sluta det här handelsavtalet till Trump sa nej till handelsrelationerna med Japan. Då blev de angelägna att sluta avtal med EU. Så EU har liksom, det här är ödets ironi på något sätt. Trumps protektionism har lett till mer jobb i Sverige och Europa eftersom vi sluter fler handelsavtal. Väldigt intressant. Migrationsströmmarna, det här är ju en enormt stor utmaning för Europa. Och det här får också en inverkan på oss lokalt. Och frågan är ju liksom, innan har ju asyl- och migrationspolitiken alltid varit nationell. Det här har varit för känsligt att forma en EU-överenskommelse om. För varje medlemsland har velat ha sin egen nationella politik. Men efter då flyktingströmmarna 2015 så såg vi att vi klarar inte av nationalstaterna igen när det kommer de här enorma flyktingströmmarna. Om det bara är till Italien och Grekland från staterna de kommer och gränskontroller mot övriga, så klarar inte de här länderna av det, att ta emot de här enorma mängderna. Så vi behöver någon form av gemensamma regler. Och har vi inte gemensamma regler, då utnyttjar man ju det, skulle jag också göra om jag var flykting. Jag tar mig till det landet som har generösast flyktingpolitik, naturligtvis. Så att därför ser vi att vi måste ha gemensamma regler. Kan vi ha gemensamma regler, då kan vi också ta emot de som har asylskäl på ett större område. Och det blir inte heller det här att man tar sig till de som har generösaste villkoren. Men det här är ju lättare sagt än gjort, som ni vet. Då måste man också enas om vilken asyl- och migrationspolitik vi ska ha. Och då gör vi det, kan vi också släppa på gränskontrollerna. Men det här är kanske inte så konstigt. Ni vet själva hur stora... Det är svårt i Sverige nationellt. Vi har väldigt olika synpunkter i olika delar i Sverige, i olika kommuner, på vilken migrationspolitik vi ska föra. Och då är det inte så konstigt att 28 medlemsländer har också väldigt olika synpunkter på migrationspolitiken. Så det här kommer att ta tid. Men frågan blir ju inte desto mindre. Man räknar med att Afrikas befolkning, som nu motsvarar ungefär 1 miljard, kommer att fyrdubblas till 2100. Och flyktingströmmarna tror jag bara vi har sett början på. Så att det är klart att vi måste på något sätt enas i Europa om vilken politik vi ska ha för att hantera detta. Klimatfrågan behöver man inte prata så mycket om mer kanske efter denna rekordvarma sommar. Men det är klart att någonting måste göras. Och återigen så är väl den enkla slutsatsen att vi måste samarbeta för att göra detta. Visst är det viktigt vad vi gör i Sverige. Vi kan gå före och visa på goda exempel. Men EU totalt sett står bara för 10% av de globala utsläppen. Så att även om EU enas, så måste vi samarbeta med länder som USA, Kina, Brasilien, Indien, som står för de stora utsläppen, om vi ska ha ambitionen att påverka den globala uppvärmningen. Det finns ju också en annan dimension av detta som vi såg i somras, som jag var inne på tidigare, att vi har inte råd kanske i Sverige, eller det är i alla fall effektivare att poola resurserna vad gäller de här riktigt kraftfulla, effektiva planen som kan hjälpa till vid vattenbombningar. Och där kan ju EU också ställa upp med de resurserna. Slutligen, år 1900 så stod Europa för 25% av världens befolkning. Då utgjorde Europa en fjärdedel av världens befolkning. Idag utgör Europa 4% av världens befolkning. Så ni ser, vi blir snart såna här unika exemplar på planeten. Och då talar vi om Europa som helhet. Den ekonomiska makten håller också på att förminskas. Där är det bättre nyheter. Det står ungefär för 20% av världens BNP. Men den krymper också i takt med naturligtvis ekonomier som Indien och Kina växer. Och det var väldigt intressant i ett seminarium idag där en senior rådgivare, Katarina Engberg på SIEBS, hon analyserade vad Trump gör just nu och sa att det här är på något sätt USA är lite panikartad på samma sätt som också USA minskar i inflytande globalt sett. Trumps desperata utspel på olika områden kan ses i en anpassning där man ser att det amerikanska inflytandet minskar globalt. Men han försöker nu på olika sätt framkalla kriser och förhandla sig fram nya dealer. Det är helt enkelt en anpassning av ett minskat amerikanskt inflytande som vi ser. Och på samma sätt är det ju med Europa, om vi ska vara ärliga, att både demografiskt så minskar vi, men också vår ekonomiska makt. Och min poäng är där att detta gör det också desto mer angeläget värdemässigt att hålla ihop de få av oss som är kvar som delar samma värdemässiga grund när det gäller till exempel mänskliga rättigheter, demokratiska principer som jag inte tror något parti i Sverige har någon annan åsikt om, att det här är grundläggande vår demokrati för att våra samhällen ska fungera. Här gäller det ju att vi håller ihop när vi har ett väldigt makthungrigt, till exempel Kina, som har helt annan syn på detta, eller ett auktoritärt Ryssland. Och vi är inte utan problem i Europa heller, ska man ju erkänna. Vi har, som ni ser, i Polen och Ungern. Men här finns det ändå kontrollmekanismer där man, EU-kommissionen varnar de här länderna, kommer med olika yttranden, drar dem inför EU-domstolen senast nu med Polen om där man försöker politisera domarkåren. Så det finns, det är ingen lätt process och det är upp till medlemsländerna, men det finns en form av kontrollmekanism internt inom EU vad gäller demokratiska principer. Och på samma sätt naturligtvis så är det väldigt viktigt att vi externt, när vi ser att i det globala spelet står upp och håller samman om de här värderingarna. Och där tänkte jag stanna. Det var väldigt breda penseldrag, men ett försök att sammanfatta lite grann av diskussionen idag också. Tack så mycket.
Ja. Stopp. Katarina. Kom fram här. En liten gåva från våra traktor. Det är den här fina. Ja, dina traktor också. Ja. Tack ska du ha.
Tack
för att du kom. Tack.